Tack Jesus för att vi får komma samman den här förmiddagen. Tackar att du känner oss. Att du vet vad vi kommer hit med idag. Och tack att vi bara får lägga det i dina händer. Och tack för att du vill möta oss. Att du vill fylla oss med ny kraft. Att du vill fylla oss med ditt ord som styrker oss, som ger oss vägledning och som påminner oss om vilka vi är, Herre. Så här kommer din heliga ande och öppna våra hjärtan, öppna våra öron för det du vill tala in i våra liv idag. Och låt det få vara ord från dig som får bära frukt i våra liv. Kom helige ande. I Jesu namn. Amen. Precis som Inge sa så är dagens predikan kommer handla om anden och dopet. I Nya testamentet så flätas ju dopet och den helige ande som gåva samman. Det beskrivs ofta som att det sker i samma händelse. Och om vi börjar från början när vi får följa Johannes döpare så konstaterar han att han döper med vatten. Men att det kommer en efter honom som kommer döpa med helig ande. Lukas skriver så här i Lukas evangeliet. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla. Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Och han ska döpa er med helig ande och eld. Det här betyder ju inte att man slutade döpa människor med vatten. Utan på något sätt så förnyas sättet när vi väljer att följa Jesus. Så flätas de här två tillsammans. När vi läser om hur Jesus han påbörjar sin tjänst så blir han döpt av Johannes i Jordanfloden. Och där blir Jesus bekräftad för vem han är och han blir fylld av den helige ande för det uppdrag som ligger framför honom. Lukas evangeliet beskriver det så här. När nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Och medan han bad öppnades himlen och den helige andes sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst. Du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Jesu dop blir ett nytt mönster för det som bestämmer sig att följa honom. Apostlarna håller fast vid det Jesus har sagt. Och när vi kommer in i apostlagärningarna och vi möter Petrus som står och predikar så säger han så här. Omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande. Och vi ska göra några nedslag idag och se på hur anden och dopet följs samman. Och det första som sker är ju att Anden bekräftar Jesus och anden bekräftar vilka vi är. Som jag sa tidigare, att när Jesu dop sker så bekräftar anden honom i formen av en duva. Och med rösten från himlen som säger, du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Orden från Jesaja klingar igenom här. Och Jesu dop är ju speciellt. För det är ju inte ett omvändelsedop. Utan det är mer ett dop som bekräftar vem han är. Och som ger honom andens kraft för det uppdrag som ligger framför honom. Men det blir en viktig del av staten på hans tjänst. Och när vi läser i Lukas evangeliet om den här händelsen vid Jordanfloden så förstår vi att det finns så många dimensioner av den här situationen. Vi har orden från Jesaja som bekräftar för folket som står där att han är den som folket har väntat på. Att han är den som kommer bli Herrens tjänare och som kommer för att lida och dö för folket och för världens skull. Men det är också så att när Jesus går ner där mot Jordanfloden så gör han det med hela Guds plan i ryggen. Och Lukas, han väljer också att direkt efter att vi har läst om den här händelsen, att Jesus har blivit döpt av Johannes och han har fått ta emot den heliga ande och bli bekräftad som den älskade sonen, så presenteras hela släkttavlan ner till Adam och till och med till Gud själv. Det uttrycks den sista lilla meningen att han är Guds son. Det är som att Lukas vill tydligt visa på att det är den här mannen som vi har väntat på. Han är en del av det släkte som det har talats om att han ska komma ur. Och när vi döps, när vi väljer att säga vårt ja till Jesus och döpa oss, så inkluderas vi också i Jesu historia. Och vi får göra den till vår berättelse. Då bekräftas vår identitet av den helige ande. Vi blir Guds barn. Paulus uttrycker det i Romarbrevet 8:14-17 så här. Alla som leds av anden från Gud är Guds söner. Ni har alla fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Anden viskar likt över Jesus när vi står i dopgraven att du är Guds barn. Du har en kallelse över ditt liv. Och Paulus skriver i Galaterbrevet 3 så här. Alla ni Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blir döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Jesus Kristus. Allt suddas bort och vi blir ett i Kristus. Det är det anden bekräftar, att vi har fått del av en ny identitet i och med dopet. Men anden bekräftar inte bara vår identitet. Anden befäster också vår nya identitet. Dopet beskrivs i Bibeln som en slags rening eller begravning för vårt inre. I dopet så sköljs allt av det dåliga, allt smutsigt av. Jag tycker att det är en intressant reflex ibland. Det är ju så med oss människor att när saker händer oss som traumatiserar oss eller som får oss liksom att inte veta hur vi ska hantera situationer, så är det ofta som vi hamnar i duschen eller kanske springer ner till havet och tar ett dopp. Vi har sett det i så många filmer och jag tänker att reaktionen vet vi finns där i oss människor. Det är som att vi tänker att den här yttre reningen av att stå i timmar i duschen ska få vårt inre att renas och bli helt. Men det händer ju inte. Men dopet, i dopet så sker den reningen på insidan. Det blir en ny dimension. Vi dör bort från allt gammalt. Allt som vi tänker identifierar oss försvinner där. Vi är inte längre slavar under syndens makt. Vi blir en ny skapelse genom den helige ande. Bibeln uttrycker om och om igen om att när vi döps så är det gamla förbi och något nytt tar sin boning i oss. Vi bjuds in i ett nytt rike. Vi får del av en ny identitet genom Jesu död och uppståndelse. Och vi inympas i en ny familj. Och Paulus skriver i andra Korintierbrevet 5:17 så här: om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Och fast att vi inte är helt befriade från denna värld och dens påverkan på oss, så är det ändå någonting annat som definierar vilka vi är. Vi får en ny utgångspunkt i och med dopet. Vi har både fått omvända oss och bli på nytt födda. Och det är stora ord som Paulus använder för att beskriva vad som sker i och med att du och jag förenas med Jesus Kristus. Vi blir en ny skapelse. Tänk att vi ibland har svårt att ta in vad det på riktigt innebär för var och en av oss. Tänk att när du stod där i dopgraven och tog ditt beslut av att följa Jesus, då blev du en ny skapelse. Förstår du vad det innebär? Tänk att vi ska försöka ta några minuter och stanna upp i vad det innebär. För det är ju någonstans att få en djupare förståelse för det är ju det som också får oss att se på oss själva så som Gud ser på dig och mig. Paulus, han skriver i Efesiebrevet 2 så här. Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike. Över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Det här är ju en beskrivning av oss människor som tynger. Som föder sorg i oss. Och som föder otroligt många frågor om hur kunde det bli så här. Och jag tänker att det också är igenkänning för oss på så många plan. Att vi brottas med egoism, att vi brottas med frestelser och massa saker som drar oss ifrån Gud och från det som Gud har tänkt för dig och mig. Och för många av oss så kanske den här typen av texter är något som vi bara så här försöker hoppa över eller fly undan. Man kanske läser det lite kort men så läser man snabbt vidare till nästa del. Det är ju tungt att ibland hamna där. Att man måste erkänna sin egen brustenhet, sin egna sårbarhet, sitt egna beroende av Gud. Konsekvenserna av syndens makt över oss gör ju att vi hamnar i mörker på så många sätt. Och idag så tror jag att fler och fler kan se konsekvenserna än tidigare. Vi ser makthavare som utnyttjar makt. Vi ser klimatkris. Vi ser handlande av egoism, en konsumtion som ökar, en psykisk ohälsa som ökar. Listan kan göras otroligt lång. Men mitt i allt detta så föds också en längtan i oss. Ett rop som tillsammans människor genom hela historien har ropat. Osianna, rädda oss. Fräls oss från det som gör oss ont. En bön om att Gud ska få vända upp och ner på hela denna världen. Att han ska få vända upp och ner på ditt och mitt liv. På våra hjärtan. Vi får stämma in i den bönen om och om igen. Osianna, rädda oss, Herre. Och Paulus, han slutar ju inte där i Efesiebrevet, utan det fortsätter i Efesiebrevet 2, så skriver Paulus vidare. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast att vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på våra gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud har från början bestämt oss till. Detta är ju den nya sanningen om oss, som vi får ta emot som en gåva, som får vara det som från och med den där stunden i och med dopet får definiera vilka du och jag är. Att vi är älskade. Att vi är förlåtna. Och detta är ju inte bara vackra ord som vi kan brodera på en fin tavla och hänga upp på väggen. Detta är en ny verklighet, mina vänner. Vi har blivit räddade en gång för alla genom Jesus Kristus. Han har satt oss fria från syndens makt. Vi är inte längre slavar under syndens makt. Och det ger oss hopp på riktigt. Det är Gud som har gjort det möjligt för oss. Inte vi, inte våra prestationer, inte våra gärningar, inte vår goda vilja, utan det är Gud som har satt dig fri genom Jesus Kristus. Jag tänker ibland att vi ibland förlorar det stora i vad Gud har gjort. För att vi kanske bara uttrycker att jag har kommit till tro, eller jag har blivit kristen, eller jag har blivit en del av en kyrka. Allt det är ju sant, absolut. Men du och jag har också blivit en ny skapelse. Det är det som får vara den nya definitionen som den helige ande vill befästa i våra hjärtan, i våra liv. Att han har gjort någonting nytt i dig. Och detta är något som har skett i och med att du valde att döpa dig. Det är inte något som kommer ske längre fram, utan det har redan skett. Och det får vi ta emot som en gåva. Så i dopet så får vi en ny identitet. Den markeras från och med dopet. Gud har räddat dig. Gud har förlåtit dig. Gud är din far. Och det är full frid mellan dig och Gud. Men anden fortsätter att också bearbeta oss. Det är inte så att bara den där stunden när du valde att döpa dig, så är det liksom stopp där. Att anden liksom tog sin boning i dig och sen så bara pausades allt där. Utan anden fortsätter att bearbeta våra hjärtan och vårt inre. Det kan kännas ibland som en motsättning i att vara en ny skapelse och identifiera sig på det sättet och samtidigt brottas med så otroligt mycket som vi kan göra i våra liv. Men det nya har kommit in i våra liv. Den helige ande har tagit sin boning i oss. Men vi lever fortfarande under världens påverkan. Vi kommer inte göra allt alltid som vi vill. Vi kommer fortsätta säga fel, göra fel. Vi kommer fortsätta att brottas med livet på olika sätt under tiden som vi är en del av den här världen. Men den skillnaden som är att du och jag är älskade av Gud. Skillnaden är att vi ändå i det är en ny skapelse. Att det är det som djupast sett identifierar vilka vi är. Och anden vill hjälpa oss att se på oss själva med de ögonen. Anden vill forma och förvandla vårt inre. Så att vi ser på oss själva med de ögonen som Gud ser på oss. Paulus skriver i Romarbrevet 12 så här: anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Så du och jag, vi får i vår vardag fortsätta att bjuda in anden i våra liv och låta honom få göra sitt verk i oss. Vi får fortsätta att be om förlåtelse för våra misstag. Vi får ta emot hans förlåtelse. Vi får ta emot hans upprättelse och befrielse och helande kraft. När livet inte blir som vi har tänkt. Och jag tänker att en bön att bära med sig i sin vardag är att vi ännu djupare får förstå vilka vi är som Guds älskade barn. Att vi ännu djupare får förstå den förlåtelse och den nåd som kommer från Gud. Att anden får hjälpa oss att få upp ögonen för det på riktigt. En mening att begrunda och som jag lever ofta med och som jag ändå inte fullt ut kan greppa är ju Paulus ord i Kolosserbrevet 2:13. Där står det: han, Gud alltså, har förlåtit oss alla överträdelser. Gud har förlåtit oss alla överträdelser. Han har inte bara förlåtit lite. Han har inte bara förlåtit några överträdelser. Utan han har förlåtit alla våra överträdelser. Förstår vi vad det innebär? Jag tror det är en mening som vi kan begrunda genom hela livet. Och ändå kommer vi nog knappt att förstå 1% av vad det på riktigt innebär. Men jag tror att anden vill göra det verket i oss. Att få upp ögonen lite mer och lite mer för vad det innebär att vi är förlåtna för allt som vi har gjort. När vi låter anden öppna våra hjärtan och våra ögon för hur stor Guds nåd är, då kommer vår kärlek till honom att öka. Då kommer kärleken till varandra att öka. Och då kommer också kärleken till oss själva att öka. Allt börjar i vem Gud är. Vad Jesus gjorde och vad anden gör. Paulus skriver i Filipperbrevet att så här: ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkliga hans syfte. I Guds närhet, när vi låter anden på riktigt få göra det han vill, det är då vi kan fullt ut formas i likhet med Jesus. Och en dag ska arbetet i oss bli fulländat. I första Johannesbrevet så står det så här i kapitel 3. Mina älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbarat vilka vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Du är Guds älskade barn. Du har fått en ny identitet. Låt det få vara det som definierar dig. Låt anden få göra det ännu tydligare som sanningen över ditt liv. Låt anden få göra det förståeligt på ett ännu djupare plan vad Jesus har gjort för dig och mig. Amen.